Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Samma, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite. Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Det var jag. Smurf.
Varmt välkomna till podcasten Inte din morsa med mig, Sanna Lundell.
Och med mig, Ann Södlund.
Jag tyckte det skulle vara lite kul om vi bara kunde, om det är någon av er lyssnare som är nya. Kan vi inte liksom bara presentera, vad är det här för podcast? Vilka är vi egentligen?
Vi är ju journalister i grund och botten båda två. Du är även nästan teolog.
Ja, det är jag.
Du var ju sugen på att bli präst där ett tag. Det hade varit kul, tycker jag.
Ja, det var jag, men än är det inte för sent. Jag tänker att det kan bli en plan för mig lite senare i livet. Men så är det. Och vi lärde ju känna varandra för snart 14 år sedan.
14, är det så länge?
Nej, men 13, snart 13 år sedan.
Okej.
Okay. Lolo var ett år när vi lärde känna varandra. Och vi gjorde det när du klampade in, gjorde du inte. Du tassade in på Garbo Reportage, en frilansgrupp där jag satt och arbetade. Och där kom du in för att du precis hade flyttat i Gotlandsgatan och ville typ ha lokal, kanske hyra ett skrivbord.
Ja,
och
men jag gjorde det ett tag.
Ja. Med
dig.
Med mig, ja. Jag ville snika till med en halvtidsplats.
Vad roligt, för att min andra bästis Lillåsa, vi lärde känna varandra när vi fick dela skåp i första G. För att de hade inte tillräckligt med skåp.
Ja.
Så det är någonting att man så här, man på något sätt tilldelas varandra enligt någon form av slump, men som kanske inte är så himla mycket slump. Jag tror så himla mycket på det där med energier, att det handlar så mycket om att vi dras till olika ställen och till olika personer. Vi liksom lyckas hamna med människor som ser till att vi hamnar med andra rätt människor utan att vi vet om det.
Mm.
Det är någon liksom Guds försyn där när man verkligen behöver någon. Och jag tänker att djur har ju verkligen ett sixth sense, men vi människor har det så mycket mer än vad vi vet eller vill erkänna. Om vi bara skulle notera det lite bättre så skulle vi inse att så här, vi tror att människor bara så här, är där helt plötsligt. Att det är inte avgörande, men det är ofta avgörande. För mig var det väldigt avgörande att träffa dig då.
Mm.
Då bodde du...
Det var avgörande för mig också att träffa dig. Mm. Alltså det som var så underbart med att träffa dig, det var ju att vi, du har ju en extraordinär förmåga att liksom kreera, skapa och dra igång saker. Du är liksom orädd, du är nyfiken, du har så mycket liksom görande i dig.
Mm.
Och det, jag kan inte säga att jag har träffat någon tidigare i livet, alltså vänner som jag har kunnat jobba med. Men så du är faktiskt den första kvinnan som jag skapade liksom tillsammans med, och jag är så glad för det.
Jag blev lite rörd.
Men ja, jag blev också rörd för att det har varit sjukt betydelsefullt i mitt liv, alltså i mitt yrkesliv. Och därför ser jag också den här podden som ett kvitto på att vi har lyckats med någonting som är väldigt svårt, nämligen att fortsätta arbeta. Och du och jag brukar lite så här felaktigt säga att vi är igångsättare, men vi är inte så duktiga på att förvalta.
Men jag, it's a lie här, right now.
It's a fucking lie. Vi är ganska bra på att förvalta. Både liksom vänskap som har hållit i så här länge, både det arbete som vi har gjort i tillfrisknande. Det var ju där också någonstans vi hittade varandra. Det var så mångdimensionellt vårt möte på något sätt. För vi levde ju liksom i superdysfunktionella relationer och hade absolut inga verktyg för hur vi skulle ta oss ut ur medberoende.
Nej, gud vad vi inte hade det.
Nej.
När du säger sådär, jag får någon... Alltså det blir någon traumakänsla i min kropp. Det där att man känner sig, jag har ingen väg ut. Jag kände så då i mitt liv. Jag kände så här, nej, jag vet inte vad jag ska göra. Nej, jag går in i väggen var jag än går.
Mm.
Jag tänkte inte att det skulle gå att lösa. Det var jävligt svart alltså.
Ja, men det var också obehagligt att så här, inte kunna... Men du är väldigt lösningsorienterad och väldigt, så här, alltså, har mycket problemlösningsskills.
Mm.
Och det upplever jag att jag hade också. Men just den biten var så här, det var som en kamel som skulle igenom ett litet nyckelhål. Ett nålsöga. Och att man liksom bara så här, det finns liksom ingen väg ut.
Vi hade liksom kapitulerat.
Ja,
rätt i det. Det var så här, ja, det är krig. Vi får liksom bygga våra skyttegravar hemma hos varandra. Vi var ju ganska ofta i din lägenhet, din lilla fyra där på Skånegatan. Det där underbara köket. Jag kommer ihåg, jag tänkte att du var så generös med ostarna.
Va?
Att jag kände sig, jo, men att det liksom, att det snålades inte med ostarna. Att när man kom hem till dig, det var liksom dyra fina ostar från Urban Deli. Det var inga jävla liksom fjärtbrie ostar från Ica som hade legat och möglat ett tag, utan så här, det var doftande eller svällandes, pösandes, fuktiga kammenbärs, och det var liksom franska. Jag kommer ihåg att jag beundrade dig lite för det. Att det liksom inte var så jävla svennebanan. Vet du varför jag älskar dig så mycket också? Jag känner att du egentligen är småländska.
Aha.
Vi är liksom, vi har lite mormor att säga, ja, vi kavlar upp. Vi, liksom, vi kan koka soppa på en spik. Och det behöver liksom inte vara någon rostig spik. Det kan vara en gylden spik. Mm. Jag tycker vi båda tillsammans ganska lätt skapar guldkant på tillvaron.
Vi myntade ju också begreppet leva livets glada dagar på en soptipp. När vi var just på...
Vi myntade det klassiska begreppet som är Wikipedia.
Nej, men liksom soptippslivet. Att du och jag tyvärr har en egenskap som inte alltid är bra för oss. Men att kan liksom ha roligt i princip var som helst. Om vi så hade suttit i en så här fyllecell så hade vi typ kunnat tycka att det här är spännande. Det här är ganska nice ändå.
Mm.
Men ja, fan vilken lång
intro här blev. Vi har mycket kvar att göra, tycker jag.
Ja, men det har vi.
Och det känns bra.
Ni lyssnar på Inte din morsa. Det här är en samtidspodd. Vi är ju båda gamla krönikörer och har skrivit liksom veckokrönikor i. Du är Amelia och i Mamma och jag är Aftonbladet. Och
Aftonbladet är också en stund.
Ja, i Aftonbladet. Mm. Ja, men så är det. Och så att vi har ju liksom fått in den här, vad ska man säga, nyhetsflödesscanningen, samtidsscanningen. Inte med modersmjölken, men i alla fall genom vår liksom vuxna yrkeskarriärs...
Faderspermier.
Ja, historia. Och vi kan liksom inte sluta. Vi älskar ju det här. Och det är också det är en av mina liksom främsta... Eller din största dragningskraft på mig nu för tiden, så gör det ju att du är så fruktansvärt intresserad. Så händer det någonting som typ det som hände igår?
Ja, kom det ju nyheten då att Mats Löfving hittades död i sitt hem i Norrköping.
Mm, precis.
Polischefen då, han var ju polischef. Han hade ju någon tendens, han ville ju gärna liksom föra fram människor i ljuset som vågade säga som det var.
Mm.
Han hade någon fabless för det. Men sen har det ju hänt en massa saker som vi ska gå in på snart, som har gjort att då Mats Löfving inte har mått så psykiskt bra. Så i tisdag så ringde ju då rikspolischefen Anders Thornberg och ställde frågan då och hur han mådde. För sen ett par månader tillbaka så hade de ju placerat om Löfving.
Mm.
Också de hade ju
inlett några olika dubbla
interna utredningar
gällande hans relation med dåvarande underrättelsechefen Linda Staff då.
Linda H. Staff, ja. Hon var ju chef på det som hette NOA.
Mm.
Det som utredningen handlade om, att de skulle presentera de här slutsatserna igår kväll, skulle ju då de här externa utredarna presentera sina slutsatser om då eventuella jäv, ledarskap och den här relationen då med kollegan då Linda H. Staff.
Mm.
Förlåt att jag säger, men vi måste väl ändå säga att det här har varit lite av en svensk polissåpa utöver det vanliga.
Ja, men utöver det vanliga. Herregud. Det som har gjort att jag har liksom så här intresserat mig för den här historien överhuvudtaget, för jag brukar inte tycka såna här grejer är så jävla intressanta egentligen. Men det var faktiskt att jag kände väldigt starkt för Linda Staff. Därför att hon blev ju liksom utmålad som någon slags liksom, ursäkta uttrycket, hora.
Ja,
hon på något sätt hade, ja, så här, skulle ha legat till sin tjänst, att hon på olika intrikata sätt skulle ha kommit åt makten via liksom sin förföriska sida på något sätt.
Mm.
Och hon satt ju i, jag tror att det var TV4 i Nyhetsmorgon, och där kände jag väldigt starkt för henne, att hon var så här, det är dags för mig att stå upp för mig själv.
Mm.
För om inte jag gör det, hur ska jag liksom kvinnor överlag klara det liksom? Och då på något sätt, där fångade hon mitt intresse. Det var då jag började läsa på om det här och bara, men gud, det här är en sån härva liksom.
Mm.
Och nu påstår ju då vissa att så här, ja, men det här är liksom ett... Jag såg att Alexander Bard hade delat ett osmakligt inlägg där han dessutom liksom kallar Mats Löfving för Mats Elving eller något sånt där. Han har liksom inte ens koll på vad han hette. Jo. Och sen så drar han då paralleller till Benny Fredriksson och till... och det, ja, jag har sett flera andra, både tweets och ja, i sociala
medier. Han stod på hans sida då?
Ja, han stod på hans sida. Men sen är det ju också så här, jag hörde i P1, Ekot, liksom att det var ändå så att så här, om man tittar på traditionell media så är det inte så att traditionell media har snaskat runt extraordinärt mycket kring det här, utan man har rapporterat väldigt sakligt. Det är ändå liksom statstjänstemän, det är ju för fan polischefen av Region Stockholm,
ÖB,
alltså så här, det är klart
överstebefälhavaren, det finns ju ingen med mer insyn i Sveriges liksom politik och Sveriges militära strategier.
Nej, det är liksom alltså, det är så här, tre väldigt så här, extrem, alltså personer med väldigt mycket makt och som dessutom vars löner finansieras av våra skattepengar. Så det är klart att vi som journalister måste granska de här personerna. Allt annat vore så galet. Och det jag i alla fall tar med mig från den här härvan, eller vad man ska säga, det är känslan av att hur vågar de? Det tänker jag så generellt med politiker också som bara inte har betalat tv-avgift eller som köper liksom Toblerone för sitt kreditkort. Alltså så här, hur vågar de? Alltså varför, om man vet att man går upp i en position där man kommer att bli granskad av media. Det finns ju liksom hur många case som helst som har gått före och som verkligen kan visa på vikten av att göra sig så att säga clean. Hur kan man då inleda en kärleksrelation och tro att det inte kommer komma fram? Alltså,
jag tror att de tycker att de oversmart the system för att de är systemet.
Ja, men sen är det ju också det som har på något sätt också poppat upp under hela den här härvan. Det är ju liksom den här, vad ska man säga, konsensustänket kring att ha sex på arbetsplatsen. Mm. Att det aldrig är okej för en överordnad att ha sex med en underordnad. Men jag bara tänker så här, när det är två personer som har ganska mycket makt båda två.
Hon har inte alls åkt dit på samma sätt ju.
Nej, först gjorde hon ju det. Först blev hon omplacerad och ifrågasatt. Och nagelfors liksom, som så här, enligt gamla tidens horboxmentalitet. Liksom. Men sen har det ju liksom vänt totalt. Det var som att så här, både massmedia samt så här, interna utredare bara kom på att så här, oj, det där kändes väldigt 90-tal. Typ. Så här kan vi ju inte göra. Och då har de istället bara valt att totalt gå på hennes linje och bara kritisera, som utredningen nu har visat, Mats Löfving. Att det är han som har gjort fel. Alltså han skulle ju troligtvis ha blivit av med sin tjänst. Alltså han hade troligtvis fått sparken från alla liksom, polisiära tjänster.
Och det visste han väl?
Ja, det var
han hade väl säkert fått det. Alltså.
Ja, sen finns det ju många som har teorier kring att det kanske kommer komma ännu mer saker som inte, alltså du vet, att det kanske finns annat som kommer komma fram. Alltså vi kan inte spekulera exakt hur han har dött, men det finns ju många teorier om det och det finns ju många som misstänker att han tog sitt liv och till följd av den här då, det här drevet eller vad man ska säga som han har blivit utsatt för, att bli offentligt granskad och att ha massmedia i haserna och att det nu skulle offentliggöras den här utredningen.
Ska vi prata lite om Linda H. Staff som person?
Mm.
Jag tycker hon är mer spännande än vad vi har insett, tror jag.
Mm.
Hon växte upp med sin familj i Östersund och mamma Ingrid då var ju Norrlands första kvinnliga polis.
Mm.
Det är ändå rätt stort.
Det är jävligt stort.
Under uppväxten så hette hon Linda Hansson. Det är därför hon har behållit H-et i sitt efternamn. Och Staff la hon till när hon gifte sig med då sin dåvarande man som hon har två kids med. Av säkerhetsskäl är då Linda Staff annars hemlig. Hon berättar ju inte så mycket om sitt familj och privatliv eftersom hon då är...
Hon är ju chef för underrättelsetjänsten.
Men det roliga är att hon började sin karriär inom polisen som revisor 2006. Och sen blev hon ekonomichef och hon har inte gått polishögskolan.
Mm.
Inte det spännande?
Mm, det är skitspännande. Men det är många som kommer in på polisen genom att ha andra kompetenser.
Jo, men alltså, du måste ändå förstå att hon var polischef. Det var hon som ledde den här faktiskt historiska insatsen kring den här krypterade tjänsten Anom. Mm. Och är egentligen revisor. Jag tycker allting är lite jäckande.
Mm.
Ja, hon internutbildades då inom polisen. Och på det sättet så har hon då polisbefogenheter då.
Mm.
Spännande. Och 2015 anställdes hon som chef för underrättelseverksamheten på nationella operativa avdelningen NOA. Hon är även kandidatexamen både juridik och ekonomi från Stockholms universitet. Så att det är liksom... det är en välutbildad och erfaren kvinna.
Mm, hon är beläst.
Ja, sen så hösten 2022 så bestämdes det att Linda Åstaf skulle lämna polisen och istället börja på Justitiedepartementets polisenhet.
Mm.
Och då sa hon att det har jag själv tagit initiativet till eftersom det är en hög politisk fråga att arbeta med organiserad brottslighet. Jag kommer att tjänstgöra under ett år. Och jag ser det som ett steg uppåt i karriären, så jag vill lära mig den politiska styrningen.
Mm.
Sen händer då den 5 december att Expressen avslöjar att Stockholms regionspolischef då ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving, att han då anmäls, det här är december 2021, för grov fridskränkning,
mm,
olaga förföljelse, ofredande. Och då släpps den stora bomben. Brottsoffret är då ingen mindre än Linda H. Staff.
Mm.
Det här var ju en bomb som briserade,
mm,
kan man säga.
Verkligen. Men vi ska också lägga till att den här förundersökningen läggs ner.
Ja.
Vilket tyder på att det liksom inte finns så mycket som pekar på att det här faktiskt ska ha hänt.
Det kan inte vara hon som...
Nej, det är inte hon som gör anmälan, utan det är faktiskt hennes chef. När hon går till chefen för att ta upp det här som en arbetsplats. Vad ska man säga? Att hon tycker att det här är skitjobbigt, helt enkelt. Vilket man kan förstå. Men den läggs ju ner, så att han blir ju inte dömd för någonting. Och det som ändå står klart är att de har haft en relation.
Precis, någon gång, alltså mellan januari 2015 och i slutet av november 2021 har de då haft en relation.
Mm.
Så att den, det var ju ingen liten oskyldig flört. Men det intressanta är att enligt Staff så har hon inte, när den här anmälan gjordes så hon, sa hon till polisen att hon inte har känt att hon har blivit utsatt för brott, men att det har funnits ett respektlöst beteende som hon då tog upp med säkerhetschefen.
Mm.
Och 2 dagar efter den här anmälan så beslutade den här överåklagaren Anders Jakobsen att inte inleda förundersökningen.
Mm.
Han bedömde då att det som hade beskrivits från Linda då, mm, inte var något brott, utan mer handlade om svartsjuka.
Men det som sen har liksom blivit föremål för utredning, det är ju att Mats Löfving var ju Linda Staafs chef, och han passade då på att under tiden han var hennes chef höja hennes lön, ge henne tillgång till ett tjänstevapen, plus ge henne tillåtelse att skriva en deck. Alltså hon har haft många strängar på sin lyra, Linda H. Staaf. Så hon har alltså skrivit en deckare. Och det här har man ju då utrett huruvida det här var jäv eller inte. Är det okej att göra så här när man faktiskt har en intim relation med någon? Och det kom ju utredaren fram till att det var det icke. Det var jäv. Ja. Han skulle ha låtit någon annan fatta beslut om hennes lön, han skulle låtit någon annan fatta beslut om tjänstevapen, även om det inte var oriktigt. Alltså det var inte så att Linda inte förtjänade högre lön, men det ska ändå inte gå till, mm, på det viset. Så det var liksom, och det gör att jag känner också så här, det är inte några fruktansvärda brott, nej, som Mats, nej, Löfving har begått. Alltså han har varit jävig, och det skulle man faktiskt kunna skylla på så här bristande kompetens, att man inte riktigt vet hur man ska göra, för att när man, jag antar att när man arbetar på en myndighet att det är så här 1000 olika små regler och lagar för exakt hur man får göra liksom, och att man kanske inte, det kan vara svårt och det kan vara en djungel och
jo, men det handlar väl också om att man, om man anställs i en hög position hos polis eller militär, så antas man ha en otroligt hög moral och inte göra några misstag.
Mm.
Så jag tänker att skammen för honom kanske är otroligt mycket starkare än vad den skulle vara för en vanlig
Ja, precis.
Ja.
Ja, om man hade varit entreprenör eller företagsledare eller något sånt där. Att bara, whatever, jag hade en relation med någon lite vid sidan av. Mm. Men det är ju också så här, och det hade inte jag fattat. Det gör också att jag tycker att det är lite så här, spännande. Det är också farligt ur ett säkerhetsperspektiv för Sveriges säkerhet. Att två så där högt uppsatta polischefer har en intim relation som inte är offentliggjord. För då kan man liksom använda det som ett utpressningsincitament. Så det såg man också väldigt allvarligt på. Och det som är ännu mer kittlande, det är att hon, Linda Håstaf, nu har en relation med ÖB.
Ja, och han lämnade då sin fru våren 2022. Sen så offentliggjorde ju de då i juni, ja, en månad senare, att de var ett par. Så man kanske kan ändå ana lite före prepp i mossen.
Herregud. Nej, men det här är ju... Det var ju en bomb. Och det handlar ju liksom om drevandet. Jag tycker att det är fruktansvärt förstås. Och jag kan verkligen känna med alla som blir utsatta för att nagelfaras. Det tror inte jag folk kan sätta sig in i. Alltså jag tror inte, man kan inte förstå det om man inte har varit där själv eller stått bredvid åtminstone. Alltså hur det är bokstavligen kära och fjädrar i ett modernt format. Att liksom bli utsatt för att hängas ut och alltså allt sånt här för vanliga människor, alla gör ju fel. Alltså alla människor gör ju någon gång fel, trampar i klaveret, kommer göra något opassande, olämpligt på sin arbetsplats, och då får man ju i värsta fall då kanske sparken, men det är ju ingen som vet det. Det är liksom bakom lyckta dörrar oftast. Det är ingenting som man ens pratar med kollegor om exakt vad orsakerna beror på, och man värnar andra människors integritet, att man liksom ska slippa så här offentlig skam. Men i det här fallet så är det ju precis tvärtom.
Hon säger det också efter att utredningen offentliggjordes igår, att hon tycker att det har varit förfärligt, och hon tycker inte att hon har fått någon backning av polisledningen när hon tycker att det var som allra värst. Ska vi lyssna lite vad hon säger?
Jag är nöjd med utredningen och det resultat som har presenterats idag. Att jag förtjänade jobbet, mina meriter var korrekta, att de beslut som har fattats kring mig i sak har varit korrekta, att jag hade utbildning för vapen och att jag dessutom hade behov för vapen, att jag har jobbat i yttre tjänst utifrån de delarna. Så att för min del så känner jag att det här kan jag se som en upprättelse utifrån den bild som tidigare har framställts av mig.
Hur har du upplevt de senaste månaderna?
Nej, men det är klart att det har varit en fruktansvärd situation att befinna sig i. Det har varit jobbigt. Samtidigt så har jag också varit trygg i att jag vet ju vad jag själv har för bakgrund, vad jag har för erfarenheter och vad jag hade har för meriter. Så att det är bra att det också nu har utretts ordentligt och idag presenterats.
Löfving fick ju reda på det här 2 dagar innan det offentliggjordes. Och så blir jag bara liksom, jag tycker det är så barockt när de uttalar sig. Det var ingen som märkte att han mådde dåligt. Är det svensk typ syn på människans mående i ett nötskal? Nej, det var ingen som tyckte att han verkade må dåligt.
Nej, men jag tror att kanske myndigheter och större arbetsgivare där det finns människor med makt som man vet kommer granskas och nagelfaras av media och göra liksom där eventuellt kan uppstå drev. Alltså jag tror att alla måste börja upprätta krisplaner för hur man ska hjälpa människor. För att alltså, han är bara människa. Och som sagt, vad var hans brott här nu? Att han har varit jävig. Ja. När han har liksom, ja, givit henne en lönehöjning, tillåtit tjänstevapen, vilket i sig inte var fel. Men det är ju fruktansvärt det som har hänt, och jag tänker att i framtiden så måste alla stora arbetsgivare, och när det finns så här mycket makt och man blir nagelförd av media, och det ska, vi ska ju inte glömma det heller, att lösningen är ju inte att media inte ska granska polischefer framåt, utan det måste ju göras, det är superviktigt, det är liksom medias största, tycker jag, ansvarsområde att se till att våra offentligt anställda personer och tillsatta tjänstemän gör det de ska. Mm. Alltså granska människor som sitter på makt förstås. Så att, jag tänker bara att de måste ha en krishanteringsplan i mycket högre mån, för det är ju helt uppenbart att polisen inte har lyckats stötta varken Linda Staff tillräckligt och nu inte heller Mats Löfving.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avslutningsvis så vill jag bara ta upp en liten ny forskningsstudie. Och jag vet att du kanske inte tycker att det här är lika kul som jag. Men det handlar ju om att mäns snopp har blivit rejält större de senaste 20 åren.
Det är klart att du lägger en sån nyhet på minnet. Men alltså, vad beror det här på då? Har de olika teorier? Vad har du för källa på det här?
Kommer från Stanford. Undrar om folk tror att jag hittar på, för det är alltid så här Stanford University.
Ja, det är mycket så här amerikanska studier du håller på.
Ja, det tycker jag är roligt. Tycker jag är roligt. Snoppens då storlek har ökat med 24%.
Hur fan har de gjort de här studierna? Det här är också så här, är det medicinska studier? Är det där man har ägnat sig åt att så här, hur har urvalet gått till? Hur stora är studierna? Vilken ålderskategori har man valt ut? Alltså det här är ju sjukt spännande. Alltså tänk dig själv att jobba med det.
Ja, jag kan.
Jag minns nu en jätterolig serie som handlade om två gynekologer. Kommer du ihåg den serien? Fy fan, vad hette den?
Gynekologen.
Alltså, den var ju based on a true story. Nej, det var en amerikansk historia. De blev ju om en liksom... De inledde ju en relation, så här superautistisk gynekolog som började utforska alltså kvinnors orgasmer, i vilka ställningar som man fick orgasm lättas. Alltså, det är så sjukt... bra serie var det. Gud vad
den vill jag se. Mm,
den borde du verkligen se. För att han inleder då en romantisk relation med sin assistent.
Jaha.
Och då är det ju liksom att de gör så här studier på... Alltså, de ska ju då börja forska på det här. Och då behöver de ha frivilliga par som ska låta sig mätas under samlag för att se vad som händer i kropparna. Så de liksom får sitta och då titta på par som knullar. Nej, men den är så rolig. Den är så bra. Jag ska strax återkomma med en annan typ.
Jag ska
men
vadå,
berätta
dig
mer om den här hysteriska.
Ja, nej, den har då liksom ökat. Snoppens längd har då ökat med 25%.
Mm.
Det här är då du som gillar evidence. Det är alltså 55 761 snoppar som har mätts över hela världen. Är du nöjd med det?
Jag är nöjd med det. Över hela världen också. De har gjort en så här, alltså de har gjort en sån otrolig vad heter det, när man har samlat in.
Ja, tillsammans då, de har gjort en co-snopperation.
Co-snopperation.
Med olika italienska universitet och då ja, gjort de mätt de här datans då. Och då har det ökat då från 4.8 inches till 6 inches. Och det är då vad blir 12 till 16 centimeter, va? Och det här förvånar ju de här forskarna väldigt mycket. De trodde ju på grund av såklart att människor äter sämre mat och att det är liksom mycket mer pollution och bla bla, att snopparna skulle ha blivit mindre. Men det hade de inte blivit enligt Dr. Michael Eisenberg, professor of urology at Stanford Medicine. Och de har ingen förklaring, älskling. It isn't clear what may be causing the trend, but it's concerning to see a significant change in such a short period of time.
Det är näringslivsförsen. Ja. Det är kemikalier.
Ja.
Is it the Viagra?
Ja, jag vet inte. Men... Spännande. Är det bra eller dåligt?
Kul för oss.
Ja.
Så det var sammanfattningsvis säga. Men du, jag vill också återkomma här. Masters of Sex. Och den bygger på Thomas Mayers biografi över de amerikanska sexualforskarna Bill Masters och Virginia Johnson.
Men gud, alltså, det var spännande. Finns den här kvar? Rolig.
Det måste den göra. Den gick ju då på HBO Nordic. Och jag hoppas att den finns kvar. Du måste titta på den. För att
säg
den,
igen vad den heter.
Masters of Sex. Den nakna sanningen om forskarna Masters och Johnson.
Och vem myntade då uttrycket en stor kuk är inte till mycket tröst i ett fattigt hem?
Göran Söderlund.
Marilyn Monroe.
Var det?
Ja.
Nej, vad kul.
Men grejen är att jag tycker att det är helt fel. Det är en otrolig tröst i ett fattigt hem.
Då har man i alla fall nått.
Nej, men jag tycker ju det.
Ja.
Nej, men ja, jag ville bara berätta om lite fakta. Och det kanske är bra då för män som verkar tycka om att ha lite större snoppar. Då kanske de kan börja bry sig lite mer om sin sexuella hälsa.
Mm.
När de vet att om de bryr sig om den så kommer Nopperdoni också öka. Jag vet inte.
Det är det enda som vill till. Nej, men det här påminner mig väldigt mycket om att jag har sett dokumentären om Kurt Cobain på Netflix. Som jag har längtat mycket efter att få se. För att jag var ju liksom någon typ av Nirvana-fan, får jag betrakta mig som, på tidigt 90-tal. Och jag måste ändå säga att efter den här dokumentären så har jag liksom... Alltså jag fick avsmak för honom.
Jaha.
Jag tyckte liksom att han... Jag har alltid uppfattat honom som en så här väldigt känslig själ. Som en storartad konstnär. Alltså att han har skapat en typ av musik som liksom inte existerade innan han gjorde det han gjorde och så här. Men han framställs i den här dokumentären som en person som jag bara känner att jag instinktivt har väldigt svårt för. Därför att det är våld som typ går som en röd tråd i hela hans vara. Och det handlar inte om att han själv har blivit utsatt för våld väldigt mycket, utan att han, allt han skriver, allt han gör, allt han kreerar handlar väldigt mycket om våldsyttringar. Alltså han framstår lite grann som en så här incel.
Aha.
Det är bara så här, du vet, dagbokstexter från hans ungdom där han skriver om att han vill ha ihjäl människor, han hatar sin familj och han hatar
olika. Han var arg.
Han var så arg, så här, så arg. Och då försöker man så här koppla det till att han växte upp i Aberdeen tillsammans med sin mamma och sin pappa, och när han var liten så var han liksom en unge med extra allt och hade liksom väldigt mycket energi. Han hade väl ADHD och mamman tog honom till en barnläkare eller en psykiatriker, och han fick då Ritalin utskrivet när han var liksom bara 5-6 år, och han beskrivs bli helt galen av den här medicinen. Mm-hmm. Så det blev inte bättre. Men mamman skyller då förstås också allt på pappan. Att pappan hade väldigt svårt att hantera det här överenergiska barnet. Det här väldigt kreativa, känsliga, men väldigt liksom utåtagerande barnet.
Det är väl klart.
Och han skammar honom för att han är så här. Och han får liksom väldigt mycket skäll. Han får väldigt mycket åthutningar.
Han är jobbig.
Ja, han är jobbig. Han är liksom så här. När han börjar skolan så får han också då väldigt mycket samma, så att säga, behandling skam. Där. Det är skam, skam, skam. Du klarar inte av att sitta still. Du kan inte skärpa dig. Du klarar inte av det. Sen skiljer sig hans föräldrar. Och pappan hittar någon ny kvinna. Och mamman lever ensam. Och till slut är hon så här: jag orkar inte med honom. Och då får han flytta hem till sin pappa. Och där blir det också samma: jag orkar inte med honom. Och så får han flytta runt bland olika släktingar så här. Och han är väldigt utagerande. Han är väldigt... Stuvmamman berättar liksom att ja, men det var när han började bli våldsam mot sina småsyskon. Då sa jag bara, vi kan inte ha honom här. Vi kan inte ha honom här. Och hon beskriver också som att hon är väldigt ångerfull. De tar på sig ganska mycket skuld över att han blir som han blir. Men sen är det då liksom ett ständigt hat. Alltså han verkar inte ha någon självinsikt överhuvudtaget, utan allting handlar bara om ett hat mot alla jävla människor.
Han var också 27 när han dog.
Ja, han var ju väldigt ung när han skrev det här. Men han liksom... Nej, jag bara känner att han är så här... Han har inte mycket empati. Nej. Liksom, som han beskrivs i den här dokumentären i alla fall.
Han rökte väl på ganska mycket, så det är väl inte det mest empatiska
drogen.
Han började
droga tidigt, ja, och han började liksom...
Heroin.
Ja, verkligen. Och det blir inte bättre av att han blir... så känd som man blir heller förstås, alltså det är ju också en sån, men han ja, men apropå att vi pratade om Andrew Tate och liksom den så här ilska som väldigt många unga män verkar ha ett sug efter, så här våldsamhet och bara starka, stora,
och inte så här, heller försöka lägga band på sig, så här, var kommer ni ifrån, utan man bara släpper ut det skiten bara.
Ja, men att så här grunchen då och Nirvana, det bandet, det bestod ju av så här underdogs, alltså så här, han blev skitmobbad i skolan, alla tyckte att han var en så här, någon slags obehaglig incelsnubbe som bara var konstig, alltså han var bara weird typ. Han hade absolut ingen social status överhuvudtaget liksom. Och det var väl, kan man säga, sammanfattande för alla de här bandmedlemmarna, att de var någon slags nördar som hade konst som sitt nörderi liksom, och musik. Och de började liksom spela i det här bandet och var fascinerade av punkmusik så här generellt. Men den musiken är ju så jävla mycket våld. Och jag bara, nej men jag fick en så här, jag har liksom inte alls, jag har bara lyssnat på musiken och känt massa saker. Och jag har liksom känt helt annorlunda. Alltså det här är första gången, jag brukar alltid vara intresserad av konstnären bakom verket. Det brukar förstärka min upplevelse av konst och musik, att man bara känner så här, det var precis det här som jag kände. Men jag kan säga så här, med Kurt Cobain, där har jag känt helt fel.
Du vill inte veta vem man är.
Jag vill inte veta mer om honom överhuvudtaget.
Just when he sees blue eyes, and here's rage.
Om ni vill leva i liksom. Och jag bara inser också så här, jag har nog aldrig lyssnat på deras texter. Det är bara någon slags så här, deras, alltså musiken och melodierna och den puls som har strömmat in i mina öron från deras håll har ju förstås varit väldigt mörk. Och det här kom ju i en tid i mitt liv som var väldigt mörk. Liksom, när mamma var på Långbro, vi flyttade till pappa och liksom allt var nattsvart egentligen. Så det ackompanjerade mitt liv på ett ypperligt sätt. Men samtidigt så, jag lyssnade ju aldrig vad han sjöng. Och liksom, man tittar på texterna, jag kände mig aldrig som någon outsider. Att jag var någon så här människa som ville bo under en bro och hatade alla. Så, nej, det var liksom aldrig min drivkraft, att jag liksom hatade världen och typ ville att alla skulle dö och sen ville jag bara få knarka ihjäl mig. Det finns en liten snutt i dokumentären där Courtney Love intervjuas, så det är så jävla sorgligt, för hon bara, nej men vi träffade ju varandra och hon bara, jag hade precis liksom blivit ren från heroin. Och när vi träffade varandra, ja men vi hade ju båda en stor kärlek till droger, men han sa alltså explicit att jag vill tjäna ihop $3 million så att jag sen kan ägna resten av livet åt att bara knarka.
Wow.
Alltså han hade det som en så här plan, för han ganska snabbt, och innan de blev stora och kände och slog igenom, då var ju hans plan att han ville bli stor och slå igenom. Det var någon slags så här drivkraften måste ha varit hämnd. Att säga, ska jag visa dem jävlarna? Här är jag. Och jag ska liksom... Så han var otroligt dedikerad liksom, i sin framgångsiver. Och det tror man inte riktigt heller.
Nej, men
han var så otroligt så.
Det var inte
så.
Bara en flumpundare.
Liksom. Nej, utan han hade liksom, han jobbade som ett as liksom, med både att göra den här musiken men sen också att nå ut med den och att komma fram och åka runt och spela och bli så stora. Och sen är det klart att han hade en enorm jävla begåvning. Därom tvistar väl ingen liksom. Men när jag blev så osugen på honom, jag tycker det var så här hemskt.
Tråkigt, så här, din stora ungdomsroman. Men det är ganska intressant bara, det där, att du så här, det var liksom texterna, det var kanske inte så mycket dem. Det var den här energin i den här musiken som du behövde rusandes i din kropp. Liksom.
Ja, det var, det var väl någon typ av så här ångest, men våran ångest hade olika källor. Det var så jag kände, jag bara, gud, ilska, så här, hat, allt det där. Det var absolut ingenting som jag...
Det var så jag kände för Kent.
Ja. Jag kände också mycket för Kent. Det gjorde jag.
Blå jeans. Jag tycker vi avslutar med lite blå jeans. Och nu vet jag precis vad jag var när jag hörde den där låten och kände som allra mest. Det var vår, det var påsk. Och du vet precis när gatorna så här börjat bli torra och torkar. Och när blåa ljuset kommer tillbaka. Nu fick jag lite förundranseffekt, älskling.
Ja, fan, jag längtar.
We're back. Tack för att ni lyssnar.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.